KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Podplay.
Ja, men hallå på er, hjärtligt välkommen ska ni vara till NHL Puls och den sista genomgången av divisionerna som vi har sysslat med under de senaste 2 veckorna. Vi har vandrat från väst till öst, vi har pratat Pacific, Central, Metropolitan och nu är det dags för Atlantic och vi ska göra det här tillsammans med Viaplays, Jonathan Lindqvist och Jonta. Är det här kanske den division man ser mest fram emot inför den stundande säsongen? Jag tänker på Florida som vann grundserien i fjol, Tampa. Vad är final? Vad händer med Toronto? Det finns väldigt många saker man vill nysta i.
Absolut, och då har du inte ens nämnt ett par av de lagen som jag tycker är mest kittlande. Inga spoilers. Nej, ja, men jag köper den. Jag tror fortfarande att det kommer att vara en ganska ojämn division. I mångt och mycket, men en väldigt stark sådan där vi mycket väl kan hitta ett par Stanley Cup-utmanare.
Okej, okay. Men är dina 4 slutspelslag, är de givna? När du satt och tittade på de här inför?
Nej, jag ville, om vi då pratar om 4 stora här, det är egentligen 4 lag som de senaste året tycker jag var bra nog för att vinna Stanley Cup i Atlantic. De 4 som gick till slutspel då, Florida, Toronto, Tampa och Boston. Så ville jag kanske peta någon av dem, men vi kommer väl dit.
Ja, jag vill spoila en sak. Mm-hmm. Har du Buffalo, Detroit, Ottawa eller Montreal, något av de lagen i slutspel?
Nej, jag fick inte till det.
Okej, då har vi redan sabbat hela avsnittet här.
Ja, det var ju därför jag inte sa någonting. Men du...
jag trodde om du hade något lag där i alla fall som hade kanske kunnat komma in och hota lite grann. Men...
jo, jag har något lag som jag tror kan hota. Jag tror inte det här... alltså, det här var ju en klassen så här. Ska man ta en bara för att eller inte? För att alla lag har blivit bättre i den här botten 4:an. Man kan absolut argumentera för att bland topplagen har ett par av dem blivit sämre. Men frågan är om det är tillräckligt för att bygga över det glappet. Och vi kommer att se, vi ska prata om några scenarion där det kan hända. Så att...
Då tycker jag vi kör igång. Ska vi inleda med President's Trophy-vinnaren från i fjol kanske?
Ja.
Ja, och Florida har ju hamnat på min lott. Vi ska alldeles strax djupdyka i det här lagbygget. Men jag vill börja jonta med den stora traden nu här i sommar. När Matthew Tkachuk skeppades från Calgary till Florida. Och i utbyte så fick ju Flames, Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar, Cole Schwint och även ett första rundeval, ett villkorligt sådant. Kan ju tillägga att Panthers också fick ett fjärde rundeval, även det villkorligt. Jag tyckte höra från dig i... Pacific-avsnittet att Calgary vann den här traden. Så hur ser du på det här från Floridas synsvinkel?
Anledningen till att Florida får betala ett så högt pris, man kan ju tycka att Huberdeau och Tkachuk är mer eller mindre likvärdiga som spelare. Tkachuk har haft bättre defensiva resultat och lite mer udd i sitt spel, medan Huberdeau är en bättre poängproducent. I alla fall har varit. Det är ju åldern, det skiljer 5 år på dem. Så de signar ju honom nu till en helt okej förlängning på 9,5 miljoner här. Jag tror att Tkachuk inte är en 100 poängspelare som har varit den här säsongen över tid. Bara för att, jag ska inte säga det, om man får spela med Barkov så är det mycket möjligt. För att jag tror att mycket av det låg i omgivningen. Han spelar med en av ligans bästa tvåvägscentrar, ligans kanske bästa playmaker ytter. Och jag tror att Tkachuk är kanske närmare att vara en 80-poängsspelare, vilket är en väldigt bra spelare och framförallt med den udd han bidrar med. Det jag kan sakna med honom, jag har ändå sett han en del från både Calgary när han kom upp, jag har inte sett honom riktigt ha förmågan att driva spelet och jag vet att han alltid haft väldigt bra underliggande siffror och sånt där, men jag och väldigt bra defensiva resultat, men jag undrar hur mycket av det som är på grund av omgivningen. Jag spelar väldigt mycket med Mikael Backlund när han kom upp. Mikael Backlund är framförallt var, han var ju några år yngre då, en extremt bra speldrivande center som kanske saknade. Anledningen till att Backlund inte har bara en stjärna är ju snarare att han inte har den riktiga spetsen offensivt. Och sedan spelar han då med den här formationen. Så att jag tror att det är lite en omgivningsresultat där. Jag ser inte honom flytta spelet. Kachak är exceptionellt bra från teckningscirklar och neråt. Väldigt bra framför mål, väldigt bra i sarghörnen. Otroligt skicklig på att hitta instick eller hitta avslut själv runt kassen. Men jag vet inte om han kan driva en kedja själv, och då undrar jag om han medan Huber då faktiskt kunde det. Även om hans defensiva resultat ifrågasattes.
Såg du vad Huber då påstås ha sagt till Bill Cito efter att han fick veta att han blev tradad till Calgary?
Cito hög. Nej, han var svag.
Ja. Två getingar på den.
See you later.
han ska ha sagt fuck you och sen lagt på. Bara. Att han blev så upprörd över hur kan man skeppa iväg en 115 poäng spelare efter hans enorma 22 säsong som Hugo hade. Sen har ingen av de här parterna bekräftat det, utan det är bara rapporter från nordamerikansk media.
Ja.
Tyckte det var lite uppfriskande då.
Ja, man hoppas att det är sant.
Ja, absolut.
Framförallt för att Huber har ju lite av en sån här fin gosse-aura liksom.
Är inte det också, det sägs ju ha varit en anledning till att Florida ville ha in Kachak, att den här attityden som han bidrar med, att de kanske saknat det tidigare i Florida, att Weegar och Huber var för, inom citationstecken, mjuka.
Kanske framförallt Barkov och Huber då, är väl ingen av dem har väl liksom anseende att ha den udden. Och jag vet inte egentligen om man ser att en sån som Aaron Ekblad har det heller. Men han har ju skägg och är från Kanada. Så då tänker man det i Freiburg också. Men han är fransk-kanadik, så då brukar man inte tycka att de är tuffa. Lite av de här grejerna lever ju kvar än.
Ja.
Alltså stereotyper.
Det är inte enormt förlegat.
Nej, alla stereotyper stämmer. Jo, det är klart att det är det. Jag menar, man behöver inte kolla längre än vilka spelare som driver och vinner saker nu för tiden. Det spelar ingen roll om man kommer ifrån, såklart. Men vad jag tror här är väl att det känns inte lite som en överreaktion för Florida ändå. Att de bommar ett slutspel
100%.
Och sen jag förstår så här att de tror inte att de skulle kunna förlänga Huber då. Eller förlåt, Weegar, de tror att Huber då skulle bli för dyr. Men
vadå,
de blir ju sämre nu.
Ja, absolut. Det tänkte jag fråga dem också, men nu har du redan besvarat det. Men är inte Florida i ungefär samma läge som Tampa var i när de var så otroligt bra grundserie med Brisbane och Columbus i det slutspelet? Då gjorde de ju egentligen ingenting. De bara fortsatte bygga vidare. Samma sak med Toronto den här sommaren. Jobba vidare med Dubas och Sheldon O'Keefe. Ha samma lag den här säsongen i mer eller mindre. Alltså, Florida trycker på knappen i onödan, känns det som.
Ja, och alltså den stora grejen för mig här är väl, det är väl hur mycket Cito tänker långsiktigt kontra här och nu. För att långsiktigt kan jag förstå det. Kachak signade en ganska bra deal. 9,5 är väl ändå så här. Huberto fick ju 10,5 av Calgary. Jag undrar vad han hade signat för i Florida om han hade tagit 9,5 liksom Kachak. Och då kan jag också hävda att alltså, de här 5 åren gör en enorm skillnad för värdet på kontraktet. Men den stora grejen för mig är Weegar. Och där är ju, har ju Cito verkligen valt att titta, bygga ett långsiktigt fönster. Och det kan ju vara klokt. Men de blir ju, alltså jag såg den frågan ganska mycket i fjol. Jag skulle säga att det var ett av de lag jag såg mest. Och Weegar var jättebra. Och där undrar jag så här, är det värt det? Att hålla fönstret öppet lite längre för att men försämra laget den här säsongen. Jag vet inte alltså.
Nej, och Carlos Schwint har ju en uppsida också, och man vet ju inte heller vad Florida får det där första, eller Calgary får det där första rundvalet.
Nej, precis. Och det här är ju svårt, för det man också ska komma ihåg, det är ju för att ge Bill Cito lite cred här då, eller faktiskt nu när vi har kritiserat, det är att för många lag så tar det ju tid. Alltså, tänk på Washington och Tampa som vann ganska sent i sina fönster.
Sen finns ju också ett jättebra exempel där.
Sen finns det ju andra lag i hyfsat modern tid, till exempel Pittsburgh och Boston, som vann tidigt i sina fönster får man ju säga. Sedan vann ju Pittsburgh igen lite senare. Och sådär. Och Colorado får man väl ändå säga att de vinner tidigt i sitt fönster.
Ja, som med tanke på att de var ligans sämsta lag 2017 så har det ändå gått, ja, relativt snabbt ändå.
Exakt.
Till toppen.
Och där är ju precis, och då, där har du ju sådana grejer att det här är ju jämförbart med att träda Landeskog för en yngre spelare. Och samtidigt också släppa typ Sam Gerard. Mm. Ungefär. Ja. Alltså det, ja, de hade haft ett längre fönster, men hade de vunnit den här säsongen utan dem? Ja, nu var ju Gerard skadad, men ja, du förstår vad jag försöker säga med det här.
Absolut. Och vi måste även prata om tränarskiftet som de väljer att göra. De går skilda vägen med Andrew Brunette och så tar de in den tidigare Winnipeg-tränaren Paul Maurice som valde att lämna Jets under föregående säsong. Är du såld på det här bytet?
Jag tror att jag förstår det mer. Men det här är ett lag som Andrew Brunette är ganska färsk. Och man pratar om Bednar och Cooper som är så här, ja, men man kan vinna med en oprövad coach, men de hade varit rätt många år i ligan innan de vann. Och de tog över lag som inte var i utmanarfönstret när de tog över. Även om Cooper ganska snabbt tog sig till en final, jag kommer inte ihåg exakt vilket år han tog över. Samma. Jag kan förstå det här. Man ska inte stirra sig blind på vad en säsong säger. Och det fanns liksom frågetecken i Florida spel och liksom om man kollar lite på hur de vann match och sånt där, att så här, det här kanske inte är hållbart, det här kanske lag kanske inte är riktigt så bra som totalpoängen förra säsongen visade. Så att jag förstår det här bytet mer. Paul Maurice är spännande för att det är väldigt svårt att få grepp om honom. Han hade ju fick ihop ett bra Winnipeg-lag. Jag vet inte om jag kan totalt sett säga att han egentligen varken har över- eller underpresterat med sitt lag över tid med Jets. Det känns som att han har legat ungefär vad man kan förvänta sig till spelarmaterialet. Så att det är ju inte liksom en Barry Trotz vi får in här, där man känner, oj, han kan verkligen lyfta den här lagdelen. Men kanske att de liksom vill ha en annan röst. Maurice är väl, alltså han är en otroligt verbalt begåvad person. Det finns nog ingen person som är, eller ingen tränare som är så behaglig att lyssna på. Han har verkligen talets gåva. Och
det är mer en universitetslektor än en hockeytränare skulle man vilja säga.
Ja, båda hans föräldrar är faktiskt lärare.
Så
att,
är det så?
Ja, så att, det finns en bra
på spaning. Ja. Mm. Det ser lite ut som det också, faktiskt, med de där glajerna.
Faktiskt. Mm. Nej, men så att
så här, vi måste prata lagbygget. Och jag har ju som sagt fått Florida här. Och MVP:n, jag kommer inte ifrån att det är Alexander Barkov. Det är ju självskrivet i min bok i alla fall. Ja. En av de bästa centrarna i ligan. Otroligt sevärd. Och nu när Huber inte är kvar där så kommer ännu mer av den kreativa bördan att falla på Barkov. Så och kapten dessutom. Så det kändes helt uppenbart att han skulle in på den här.
Ja.
Ja, du köper det också.
Ja, alltså, jag vet inte. Jag menar, målvaktsposition är ju inte en stark position för dem. Ekblad.
Tror att det är nu Spencer Knight konkurrerar ut Bobrovsky? Man funderade ju på det redan förra sommaren.
Ja, men där har de ett frågetecken. Alltså, vi har ju sett det med de här målvakterna. Hur många av de här hypade målvakterna blir något och hur lång tid tar det? Det är inte givet. Och Bobrovsky, statistiskt sett hade väl en okej säsong.
Bra höst.
Han vann många matcher. Men frågan är hur många matcher han vann åt dem. Sen kanske det var ett stundtals svårt lag att spela för också. Men Bobrovsky är inte vad han en gång var. Tror jag nog vi kan slå fast i det här laget. Sedan kan man ju faktiskt säga Aaron Ekblad nu med Uyghur borta. Nu är jag ett stort Uyghur-fan, men Ekblad är ju en väldigt, väldigt bra back. Och kommer att få behöva göra ännu mer nu.
Ja. Jag gillar ändå veteranvärvningarna som de har gjort under sommaren här också med Erik Stahl och Mark Stahl bland annat. Det är lite som Tampa gjorde för ett år sedan när de tog in Belmare och Corey Perry faktiskt. Alltså det är liknande tendenser där.
Ja, alltså det finns väl inget lag som så tydligt har tittat på att ändra sin kultur. Nu vet jag inte, Erik signade eller är han bara på en tryout?
Ja, han är tryout just nu.
Ja. Så vi får se. Men Stahlbröderna är ju kända liksom karaktärspersoner. Mark Stahl har ju spelat. Känns som att han är inne på. Ja, jag ska inte säga att han inte platsar i ligan, men alltså de senaste 3-4 säsongerna tror jag att hans personlighet är en stor del av det som håller honom.
Han tar väl poddfavoriten Robban Häggs plats där på vänstersidan.
Ja, vilket ju är fruktansvärt såklart. Nej, men det är ju också samma där. Det är ju för att få in lite karaktär och attityd och hela den biten.
Svenskarna, vi tar dem lite kort här också. Patrik Hörnqvist är ju en fjärdekedjespelare för dem och faktiskt stundtals uppsatt som extra forward, då 35 år gammal, så märker man att han är ju tyvärr då på väg ut för, men det är väl rimligt sett i den åldern och karriären han haft. Men Gustav Forsling går från klarhet till klarhet på den där vänstersidan.
Ja, Forsling är ju en intressant pack, och som han kan återupprepa fjolårssäsongen och ta diskussionen vars han platsar in i hierarki över de bästa svenska backarna, och han kanske inte är liksom en av sex eller en av sju i ett svenskt World Cup-lag, men han är nog inte jättelångt ifrån heller.
Ja, häftigt. Och han har gått en ganska lång resa också i AHL innan han fick sin NHL-tröja. Så att, imponerande av Forsling. Spelaren som kan bli tradad under säsong. Vi jobbar ju, för er som lyssnar för första gången på inför avsnitten, så har vi ju tre rubriker. Vi har MVP, spelare som kan bli tradad innan deadline, och slutspel ja eller nej. Och här under kategorin spelaren som kan köpas iväg, så funderar jag lite på vad som händer med Lukas Karlsson. Kom ju upp under fjolårssäsongen, fick en del matcher, har ett kontrakt till 2023 på 800 000 i cap hit. Nu vet jag att Floridas vänstersida inte är den bästa, men kanske är så att de behöver en uppgradering där och kommer ta in något, och då kanske Lukas Karlsson inte har en plats i Florida helt enkelt.
Nej, det skulle kunna ingå ett paket som går motsatt riktning också mot en mer beprövad spelare, så att ja, visst.
Slutspel, ja eller nej?
Ja.
Ja.
Ja, men vi håller oss kvar i Florida då. Det här Matthew Tkachuk inledde ju direkt med att ta lite eller pika Tampa, eller attackera Tampa kanske vi till och med kan.
Ja, han sa att laget jag hatar nu är Tampa.
Mm. Och det här ska man komma ihåg, det är faktiskt en viktig aspekt som vi inte nämnde med Florida. Vi tar en grej till om den traden. Det är att det finns en marknadsaspekt av det här också som vi inte har pratat om. Och Matthew Tkachuk är en spelare och personlighet och karaktär som är mycket lättare att marknadsföra än Jordan Hubbard, som är en väldigt lite tillbakadragen och timid typisk hockey kille liksom. Och jag tror att det spelade in en hel del också, att de är visst, när de går så här himla bra då säljer de biljetter, men för att de över tid ska vara relevanta så behöver de ett varumärke på ett sätt som man inte behöver i en hockeymarknad. Och Tkachuk kan verkligen bidra till att de bygger lite av den här fula ankungen-mentaliteten. Mm. Och han kan hjälpa till med det.
Bra inspel. Lightning här då?
Ja. Ja, vad ska vi sätta sig om detta Tampa Bay Lightning?
Som vi inte redan har sagt.
Ja, det var otroligt. Alltså jag måste säga att först och främst otroligt imponerat att de tog sig till finalen. Det är en enorm bedrift måste jag säga, och man såg ju hur slutet var i tanken, och det är väl där vi landar lite om vi ska prata om det här laget som helhet. Det är klart att det, på pappret är det fortfarande ett väldigt bra lag trots tapp, notabla tapp som Ryan McDonough.
Jag vill bara ta minnesbilden som jag fortfarande har från den här finalen när jag tänker tillbaka på Tampa. Jag har ju andra när jag tänker på Colorado, men det är ju Victor Hedman typ 20 sekunder efter slutsignal och Colorado har vunnit Stanley Cup, står och käftar mot ena linjemannen för en offside som, ja, det var ju offside, men som de missade. Alltså, det brann fortfarande så enormt mycket där, trots att det var över.
Ja.
Och han, och man har vunnit två Stanley Cup.
Han tycker om att titta på fotboll också, så han får ju liksom hela det där domarsnacket därifrån. Väldigt mycket. Det finns en roligt klipp under om jag har kvar det när en domare som bara kommer inte ihåg det där. Skitsamma. Jo, det brinner ju i dem, och man märkte ju på dem att alltså det var ju faktiskt imponerande att se dem. Jag menar, den här Toronto-serien till exempel som vi inte ska förglömma, där såg de uträknade ut. Och det kom ju ett självförtroende, en trygghet av att vinna som du bara kan få av det. Och därför kan vi aldrig räkna bort de här om de tar sig till ett slutspel. Ja, för mig, nu ska jag säga det här, det är inte helt givet att Tampa går till slutspel för mig.
Nej, det köper jag.
Och jag säger det här av ett par anledningar. Nummer ett, det uppenbara, det är slitaget. Det här är ett lag som har spelat enormt många matcher de senaste åren. Jag tyckte man såg det fysiskt i slutet av serien. Vi vet vilka skador de har gått igenom och allt det där. Vi vet att nyckelspelarna är äldre. Hedman, Stamkos, Vasilevski, liksom de...
Alltså jag tycker vi pratade faktiskt, när vi satt och snackade upp 2021-22-säsongen, då hade vi exakt samma argument faktiskt. Att när tar bensinen slut?
Ja, och den stora grejen här är väl att det här är väl den första sommaren som senaste åren där de verkligen har tappat spel, där man känner att, eller jag ska inte säga att de tappar hela den där supertrida kedjan, men McDonough har varit en så stor del av det här. Jag tycker att ser man på de här två titlarna de har vunnit, så skulle jag säga att du har Hedman, du har Vasilevski, du har Braden Point och Nikita Kucherov. Sedan skulle jag säga att Ryan McDonough är den femte viktigaste spelaren för de här titlarna.
Vad tycker du om sommardragen där som Brisbane gjorde? Att de först skeppar McDonough till Nashville och sen så tvingas de släppa André Palat. Skriver långt med Nick Paul och även Chernak, som kanske är den bästa högerfattade backen i det där gänget.
Ja, men det var så det tvunget att bli helt enkelt. Jag kan tycka att det var starkt gjort att kunna släppa McDonough faktiskt utan att behöva betala någonting för lönetagsträffen. För att jag tyckte man såg på McDonough senaste slutspelet att det börjar komma i kapp honom. Och han är väl 90, va?
Ja, han är 32.
Ja, 32. Så att det är en ålder på en spelare med den spelartypen. Jag tror att han har väl flest... Jag tror inte han har flest slutspelsmatcher av alla de senaste typ 10-15 åren.
Ja, men... Vi har ju inte pratat om Michal Sergachevs nya avtal. Vi nämnde ju Chernak och Paul där. Men vad tycker du om kontraktet som Brisbane kastar upp på bordet här för den ryska backen?
Ja, det här var av alla grejer Tampa gjorde i somras, så var väl det här den som absolut fick mig att höja ögonbrynen mest. Alltså så här, de betalar för potential här. Sergachev är
25 ska jag vilja säga.
Tack. Jag kör på det. Nej, men så här.
Inte 100 på det dock.
Ja. 8,5 miljoner betalar Sergachev för att vara liksom en topparskille, en riktigt bra back. Och det skulle han kunna vara. Jag menar, han är stor och har mjuka händer och allt det där. Men, och all potential är värde. Men det man ska komma ihåg är att han egentligen aldrig har visat att han är det fullt ut. Han har spelat många minuter, men det har varit ganska mjuka minuter. Väldigt mycket tredjepartsminuter när han spelar vänsterback. Då är det bakom Hedman och McDonough. Eller på högersidan tillsammans med Hedman. Då ofta i situationer då Tampa jagar mål. Han spelar ju inte Chattan Par då. Ofta med de bästa forwardsen i Tampa också. Så att vad vi ser här är egentligen att en kille som har ett väldigt bra resultat, men i en ganska lätt omgivning. Och man vet inte hur han kommer att reagera nu när han måste vara en tvåvägskraft och måste spela kanske lite tuffare minuter. Jag tror att han kommer rotera lite här, så att McDonough har varit den defensiva ankaret, medan Hedman har haft lite mjukare men lite mer offensivt inriktade minuter. Det kommer nog att tvista nu. Jag tror att vi kommer att se mer defensiv från Hedman, mer offensiv från Sergachev. Men med allt det här sagt så var det ett väldigt stort kontrakt för någon som egentligen inte har visat att han är värd det, även om han mycket väl kan ha potential att vara det.
MVP:n i det här laget, det finns ju flera om det, men jag gissar att du har valt en annan ryss här.
Ja, det har jag.
Mm. Och då är det en målvakt eller forward?
Alltså så här, jag kommer gå emot mig själv, för jag skulle säga så här att André Vasilevski är ju alltid nyckeln för Tampa.
Ja.
Jag tror, säger vi att Vasilevski blir skadad och missar grundserien, då kan de lika gärna missa slutspel. Av de här faktorerna vi var inne på förut. Eller bara att han har ett dåligt år. För att dels är han en så stor del av deras framgång. Och dels... Alltså, de måste ju vara förr eller senare. Eller måste de ju bara ta slut.
Ja, ja.
Jag tror inte att det är slut.
Men alltså, en mellansäsong kan
exakt
man säga.
Jag tror att de absolut kan studsa tillbaka och fortsätta vara ett orosmoment i ett par år till. Men med det sagt så har jag ändå satt Nikita Kucherov här. Jag tror att han kommer att ha ett monsterår. Han har ju missat väldigt mycket grundserie hockey. Jag tror att han vill bevisa att han är en stjärna. Han är lite bortglömd, orättvis nog. För han har ju de senaste åren lastat in insatser som gör honom till... Jag menar, om du ska prata löntag senast bästa slutspelspelare.
Ja, alltså ser man poängsnittet så är han väl etta, va?
Ja, och det är alltid liksom, tre, det är lite orättvist att jämföra med en spelare som inte upp i sin prime, men absolut Crosby, Malkin är där. Du kan plocka någon från någon eller några från Chicago, McKeith, Kane och Taves. Men alltså det här är ju en Ja, en av alltså, de största klatschspelarna i modern tid.
Ja, och om man jämför honom med andra ytterforwards i ligan, vilka håller man egentligen före då? Alltså, jag ser honom som given på en topp 3-lista.
För mig är han etta. Jag vet inte vem som skulle kunna vara före.
Ja, det är väl när man placerar ut Dreisaitl på kanten med McDavid.
Ja, men det är snudd på. Alltså, Kutjerov är en sån speciell spelare. Jag tycker att han är lite grann... Alltså, jämförelse man kan göra är väl i mångt och mycket Patrick Kane på toppen av sin fråga. Visst, det är ingen defensivt S. Men det här är en spelare som på egen hand kan lyfta en kedja, han kan bära ett lag. Och grejen med Kutjerov är att han kan ju verkligen göra allt. Han kan göra mål, han kan passa, han kan dribbla liksom.
Han kanske blir ännu viktigare också nu när Palat inte finns i byggnaden. Alltså när de tappar ett offensivt hot så kanske ansvaret faller ännu mer på Kutjerov.
Ja, och med all respekt för André Palat så blir det intressant att se om nu Point och Kutjerov är friska och du sätter in en Vladislav Namestnikov eller en Brandon Hagel eller vad det nu må vara liksom. Hur mycket kommer produktionen för den formationen att gå ner? Jag tror inte att det är jättemycket. Absolut, det är ett steg neråt kanske, men det är inte så mycket. För mig är Kutjerov, jag menar, det är bara att se vad han har gjort egentligen. Alltså, nu ska jag inte ljuga här, men han har ju den senaste säsongen han var frisk vann han poängligan och blev MVP. Sen har han av två skadefyllda år där han ändå har varit den bästa offensiva spelaren i två raka slutspel, den bästa offensiva spelaren i ett finallag ett år till. Jag menar, så här, vad kan man begära av honom?
Det som talar emot att han kanske ska utnämnas till MVP är att Tampa har tagit sig till slutspel ändå. Alltså att de har klarat sig att ja, inte bara hålla sig flytande utan faktiskt vara ett topplag i Atlantic och i hela ligan.
Ja, men de vinner ingen av de här titlarna utan Kutjerov. Alltså det är så många gånger. Alltså här pratar man om förmågan inte bara att producera men att öppna upp matcher. Alltså Kutjerov har en speciell förmåga som nästan ingen annan spelare i världen har att skapa saker i tajta matcher, skapa saker när det inte finns något utrymme. Alltså han gör det på ett sätt som alltså jag vet inte, ska man prata liksom ren offensiv begåvning så jag tycker han är uppe där med egentligen alla spelare i ligan. Alltså det är till och med på den här nivån att okej, okay, McDavid möjligtvis och kanske Matthews, men alltså behöver du ett mål, det är en period kvar, du behöver ett mål, det är en match att vinna, eller så här, du behöver producera. Det är inte många spelare man tar för honom. Jag tror inte man ta Nathan McKinnon för.
Nej, det finns väl en anledning att han var med i båda våra lag när vi listade den mest attraktiva femman i hela NHL som vi gjorde förra säsongen.
Ja, det är väl en annan grej också. Han är otroligt. Han är ju kanske den mest underspelaren i NHL för att han har det är ju lite Foppa-grejen. Han är ju en flippkonstnär som också har brinnet liksom.
Ja.
På gott och ont.
Vi har sett Tampa trada ganska förbrilt ändå innan deadline för att förstärka laget inför slutspelet. Vem tror att de kommer göra sig av med det här året?
Jag satte upp Cal Foot här. Han är RFA.
De ger upp på honom nu alltså.
Ja, men det har inte riktigt lyft. Men han är fortfarande liksom attraktiv tror jag i form av att han ändå är en storväxt högerfattad back. Det är alltid attraktivt för andra lag. Så att han skulle kunna vara någon som de använder för att få in någonting mer stabilt. Någonting mer beprövat. Och som sagt, han är RFA. Vad tror man möjligheterna att resigna honom och så vidare?
Så är det en one-on-one trade då? För jag tänker, deras högersida där annars med Philip Myers, Erik Sörnack och Jack Bogosian, den är ju ganska tuff och bufflig som den är. Alltså man kanske inte behöver stärka upp just den delen.
Nej, det är väl snarare om man kanske vill ha någonting annat.
Men det är det jag tänker. Ser du en forward då i utbyte kanske för en tredje kedja eller?
Ja, det kan det vara. Men det kan också vara att de känner att de behöver lite mer touch på högersidan. De har ju tagit in, jag menar som vi var inne på, de har haft Sergachev ofta som vänsterback i tredje paret. Nu blir det Ian Cole som är en väldigt bra boxspelare sånt där, men som absolut inte kan driva spel som han kan göra. Jag tänker tillbaks första titeln när Kevin Shattenkirk också fanns som ett bredd alternativ på högersidan som var mycket mer spelande back. Så det är inte omöjligt att de ska göra något sånt. Men också det är inte omöjligt att det är en forward. Och det är också heller inte omöjligt att de behåller honom.
Slutspel?
Ja.
Ja, från mitt håll också. Nu blir det Detroit Red Wings för hela slanten. Det blågula laget får man väl säga, åtminstone om man sitter i historien. Och även vad de håller på att bygga här och nu med Niklas Lidström i spetsen. Kanske det är som assisterande till Steve Yzerman först och främst. Det här är mitt lag och jag gillar ju inte verkligen steget som Detroit tagit i sommar. Man har gått och väntat på när de ska växla upp från att vara en rebuild till att kanske börja utmana slutspelet här. Och värvningen av Husso, Jarrott, Perron, Kopp, Kubalik och så vidare. Jag tycker att det ger dem en helt annan typ av grundstabilitet faktiskt. De är ett bredare lag nu än vad de var i fjol. Och ja, de värvar Derek Lalonde från Tampa. Det är faktiskt andra gången som Yzerman värvar honom. Det var han som tog honom till Tampa från Minnesotas organisation. Så att bevisligen gillar jag Yzerman honom.
Ja, vad bra.
Ja, men det säger väl ändå något att så här, okej, vi ska hitta en ny huvudtränare. Jag har redan rekryterat den här killen till, som ass till Tampa. Jag vet vad han går för. Jag vill ha någon som head nu, att han får chansen. För han har ju aldrig varit det i NHL tidigare.
Nej, precis.
Så det är väl kanske ett frågetecken på förhand. Men jag tycker faktiskt att de har haft en väldigt bra sommar här. Och att Yzerman kanske inte har fått tillräckligt mycket cred. För man har pratat mycket om vad som har hänt i Ottawa och Calgary. Men av de lag som har blivit mest förstärkt här de senaste åren, skulle jag säga att Detroit är absolut där uppe att tampas.
Ja, men det är ju också delvis för att...
De var så bedrövda i fjol, eller vad då?
Ja, exakt.
Jo.
Det är liksom som att... Inte vet jag, att du skulle bjuda mig på liksom en hög med kvistar från gården här till kaffet. Och sen...
Det skulle du inte tacka nej till.
Nej, men jag menar, och sen, om du då sen bjuder på en knäckemacka utan pålägg, så är det fortfarande ett väldigt stort steg uppåt.
Ja, är det verkligen det? Tillräckligt mycket smör och lite flingsalt på den där kvisten så går det nog ner.
Ja, men det ingick inte det här scenariot.
Okej. Nej, men alltså jag förstår var du kommer ifrån med det där argumentet, men jag tycker ändå att...
Ja, för mig, alltså, jag tycker jag ser en del chansningar här. Alltså Ville Husso är lite av en chansning. Han har ju egentligen bara en bra säsong.
Ja, men samtidigt
så... vad kan han vara? Kubalik, samma sak, en chansning.
Men med Husso, jag vill bara säga, Nedeljkovic, han är fortfarande, alltså han är 26. Det är ändå, med tanke på Morris och hur de utvecklas, det är ju lite av ett löfte fortfarande ändå. Så jag kan se mig att de kör en 50-50 fördelning.
Nedeljkovic var också på samma sätt en chansning. Han har gjort en bra säsong. Vad jag ser här är att det här inte är ett lag som kommer utmana. Jag tycker att det här är mer typiska värva för att flippa spelare. Ett par av dem i alla fall. Och jag tror att vi kommer få se dem sälja.
Dave Perron en sån?
Kan vara. Men jag kan också se ett par spelare här. Kopp såklart med sitt långa kontrakt. Men kanske alltså sådana som... De gör ändå någonting. De finns sådana som Charlotte och Perron som... jag tror att de ändå, Yzerman vill sätta en attityd. Jag vet inte hur mycket, Perron var ju väldigt bra, men hur mycket har han kvar, 34 år gammal, utan Ryan O'Reilly? De har ju varit klistrade vid varandras sida mer eller mindre.
Men vad då, tror du att Yzerman har värvat Kopp för att kanske ingå ett framtida tradeblock och nej, inte vara andra center?
Jo, alltså... Kopp kommer vara kvar.
Okay.
Han är väl en del av framtiden, men jag, det är klart med bättre, men jag ser inte Detroit liksom vara och hugga på slutspelplats i år.
Nej, det kan vara så här och nu. Jag har inte dem i slutspel heller.
Men nej, men jag ser dem inte ens vara med liksom.
Nej, alltså de kommer säkert vara 15-20 poäng efter när vi summerar. Men de kommer vara bättre än i fjol. Det är väl dit jag vill komma i alla fall. Och med tanke på att det har varit så många säsonger nu när de inte tagit sig i slutspel och var den här rebuilden, så tycker jag ändå att det finns någonting där. Och nu när man ser, jag vet det är första säsongen, men Elmer Söderblom lurar Sidney Crosby vid egen blå linje, trampar runt och sen spelar in till, jag kommer inte ihåg vem det var i Detroit som gjorde det målet, så det är ju inte tänka på han och Lucas Raymond kanske är ett toppar tillsammans med, ja, om det blir Larkin eller vem det nu blir. Det skulle vara kul att se faktiskt. Sen är det ju långt kvar dit, det är inte säkert att han tar en plats igen, men...
Nej, men Elmer är ju en personlig favorit också, där har ju en till liten sån där sköning.
Verkligen. MVP:n. Ja, han har bara en säsong i NHL, men jag skulle vilja säga att Morris Seider är det för Detroit redan.
Oh.
Ja. Men så här, alltså, titta på den backsidan. Där sticker han ut. Han loggar mellan 20-25 minuter per match. Kan spela PP, boxplay. Har de där fysiska attributen som han verkligen dras till. Alltså, han kan ju sätta stopp i spelet som väldigt, väldigt få andra backar i ligan. Bara 21 år gammal. Och som jag ser det så är det absolut en framtida assisterande kapten. Det skulle kunna också vara en kille som får se på bröstet när Larkin börjar. Nu är han bara 26 år, Larkin, men att Seider kommer ingå i Detroits framtidssatsning här under de kommande 10-15 åren, det tar jag nästan för givet då. Jag var, när han kom till Rögle så var jag imponerad av hur snabbt han akklimatiserade sig till SHL. Jag var än mer imponerad av hur snabbt det gick faktiskt i januari i fjol.
Ja, Seider är ju en väldigt speciell spelare. Jag menar, vi såg Cale Makar bli Norris finalist under sitt andra år i ligan. Det kanske är en hög ribba, framförallt för att det finns så många bra backar just nu, men jag tror att Seider, säger vi att han är femma i Norris som röstningen, det är inte orimligt. 10 känns nästan givet, så att jag köper en.
Jag tror ingen annan spelare som man kan ranka
alltså
så högt på den positionen.
Den jag skulle vilja nämna här är Dylan Larkin, av den anledningen att absolut, Seider är kanske redan nu en bättre spelare och över framtidsmässigt kommer han att vara det nästan garanterat. Men Larkin är så viktig för Detroit. Han spelar, alltså de går bara så långt som han bär dem. Han tar ett jätte ansvar som första center. Han är själen och hjärtat i det här laget, kaptenen. Även om han inte är en lika bra spelare som Seider kanske, så tror jag ändå att han är på många sätt är lika viktig, om man kan säga så. Hur ska jag mena?
Ja, absolut. Jag köper det. Men jag har Seider där i alla fall. Och spelaren som eventuellt kommer att få byta klubb här innan deadline. Jag undrar lite om Jake Wallman här. Han har ju faktiskt varit i ryktesvängarna i nordamerikansk media under de senaste månaderna. Och när Detroit har tagit in Ben Chiarot, vi får se om Simon Edvinsson kan ta en plats i det här laget. Och ja, Robert Hägg är invärvad också. Olle Mäte. Alltså vänstersidan, den blir tjock ganska snabbt här. Och då undrar jag, 26-åriga Wallman, capit på 1,05.
Alltså,
ja, kanske ändå.
Jag tror du kan ju rabbla spelare här. Ja, för jag tror som sagt att de här kommer avhängda. Jag tror vi kommer se dem sälja. Du kan se en P.U. Suter, du kan se en Adam Earn. Olle Mäte för den delen. Alltså spelare med utgående kontrakt. Och det
kanske en Oskar Sundqvist. Faktiskt, om vi ska ta en svensk.
Ja,
alltså, han, det är en bra spelare att få innan deadline.
Ja, och jag tror att, ska man vara helt ärlig, Oskar Sundqvist är, det är inte en elitspelare på något sätt, och han spelar väldigt tuffa minuter och han har haft mycket skadeproblem. Det finns en risk, om vi ska vara krassa och cyniska, att när Detroit väl är redo att göra någonting på riktigt så kanske Sundqvist kroppar sig ifrån. Det bästa för både honom och för Detroit vore faktiskt att skeppa honom till en utmanare. Hans tid är här och nu, och här och nu är han en bra spelare för ett utmanarlag, vilket jag har sett. Han var ju väldigt viktig i sin knugga roll för St. Louis när de vann. Och han är en karaktärsspelare som jag gärna skulle se i ett slutspelslag.
Och vi har redan avsett att det här laget tar sig inte till slutspel i vår bok.
Nej. Då så. Då tar vi ett
oerhört svagt, måste jag säga.
Tack.
Okej, okay,
då går vi till USA:s svar på Västerås.
Björkornas stad i USA.
Boston.
Brumts.
Var det bättre?
Ja, tre i alla fall.
Ja. Det här är ju ett väldigt spännande lag, tycker jag.
Vill du utveckla det här punkten?
Jag är tajt om tid, så vi nöjer oss där.
Och då är vi till Buffalo. Vad kommer hända med dem nästa säsong?
Nej, men okej. Okay. Tränarbyte. Bruce Cassidy som hade nött ut sig själv, får man säga. Väldigt krävande coach. Ersatts av Jim Montgomery, som ju fick sparken från Dallas efter personliga problem. Varit i rehabiliteringsprogrammet och tillbaka från det. Såklart kul att se det. Och det här är ju en coach som, om vi då pratar om det rent hockeymässiga, har varit väldigt hypad som en av de stora framtidsnamnen. Taktiskt sett duktig, hockeymässigt duktig, men också kanske lite mjukare, mer av en spelarcoach. Cassidy, det är ju det som det har snackats om, att han liksom har varit för hård och det har liksom nött ut spelarna. Så det är ju spännande. De får tillbaks Patrice Bergeron en säsong till. David Krejci kommer tillbaka från Tjeckien.
Hade ju älskat, nu har ju Schärer lagt av, men att de hade plockat in honom också och tagit tillbaka 2011-gänget igen.
Ja, men jag tror det var bra att de inte föll för långt tillbaka där. Krejci tror jag inte vi ska förvänta oss för mycket av. Jag såg honom,
du tycker inte de borde ha värvat Tim Thomas alltså? Funderar lite på honom faktiskt när Krejci kom tillbaka.
Ja. Ja.
Vad gör han idag?
Han var ju med. Han försvann. Han gick under isen totalt. Han hamnade rätt mycket i hetluften. Han var ju en väldigt uttalad högersympatisör politiskt. Mm. Mm. Han kommenterade ju aldrig själv till media, men han åkte ju till exempel inte till Vita huset när Boston skulle åka dit och träffa Obama. Men så det där, jag tror att det blev liksom mycket om det där och att han var rätt klar med allting, så han försvann. Sen var han ju med någon gång, gjorde något framträdande, tror han skulle göra någon så här NFT, vad heter det? Sådana jävla digitala hockeykort.
Ja, nej, det har jag aldrig intresserat mig faktiskt.
Det här har ju inte med...
Jag vill ha de här fysiska hockeykorten som man kan bläddra i. Ja. Har du kvar din pärm? Alla hade ju en pärm som man hade.
Nej, jag hade ingen pärm.
Samlat. Nej,
jag hade bara
löshög såklart. Ja. Jag är inte förvånad över det. Tänk på ditt liv, tänkte jag säga. Din oordning i livet. Vadå, så du hade dem bara i fickan och gick runt?
Jag hade inte så många, jag hade bara en bunt med ett gummiband.
Okej. Okay. Hade du, när man spelade kula på rasten och så, hade du dem bara i fickan då också? Du hade ingen liksom påse?
Ja, men jag vågade aldrig spela kula för jag hade blivit av med dem. Jag var inte så bra på att spela kula.
Har du någon dank kvar eller? Den tiden? De var ju så återvärda.
Ja. Jag undrar om jag har det.
De borde ju inte ha varit så speciella.
Nej. De måste ju inte livsfarliga.
Ja.
Hur högt uppifrån måste man släppa en dank för att döda någon? Alltså dank från tredje våningen i huvudet, då måste man ju dö.
Det beror på storleken på danken också. De fanns
en
ju 80. Lite... Nu gick på de stora direkt. Ja, men alltså...
Tredje våningen så dör man.
På ett lägenhetshus, tänker du?
Ja.
Ja, vad är ett vanligt villahus? 6 meter kanske? Någonting sånt.
Ja. Testar du det på någon av syskon eller?
Exakt.
Ja. Okej, okay, Boston
från
Bruins.
Balkongen där. Ja, vi går tillbaka till Boston-gänget. Här undrar jag lite, Jonta. Det är ju ditt lag, jag vet, men... Charlie Mackey var ju långtidsskadad. Brad Marchand kommer inte heller vara med i början av säsongen.
Ja, det finns ju frågetecken.
Där är Pasternaks kontraktssituation.
Mm. 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 Helt rätt. Det är frågetecken. Marchand och McAvoy är ju deras två bästa spelare som inte är med till säsongstarten på grund av skada. Så de måste ju hålla sig flytande då. Det kommer ju bli ett väldigt stort ansvar på Hampus Lindholm. Hampus Lindholm måste spela som en första back tills McAvoy kommer tillbaks. Det ska bli väldigt kul att se honom i med de förväntningarna.
Kanske behöver ta ett större offensivt ansvar än tidigare också.
Absolut.
Rimligtvis.
Ja. Och vad vi kommer att också få se vad intressant att se, det är väl de här unga spelarna som har haft det kanske lite jobbigt. Jag tänker på en Jake DeBrusk, Brandon Carlo till exempel. Sådana där det kanske inte riktigt har funkat med Cassidys stil. Hur kommer de att svara på det här då? På en ny coach och en ny möjlighet. Men med det sagt, Lindholm måste skriva fram, Bergeron måste fortfarande ha lika mycket kvar i tanken och Pasternak måste vara en stjärna. Sedan tror jag målvaktsmässigt, Linus Ullmark vet väl ungefär vad han är vid det här laget, får jag lov att säga. Jeremy Swayman kanske har en växel till i sig som målvaktsspelare de får.
Men det är ju en 1A1B-lösning här ändå med Swayman som första.
Ja, sannolikt. I fjol var det ju De delade ju hälften och hade nästan samma räddningsprocent också, så att det var ju väldigt...
Men de gick ju med Swayman i början av slutspel, vilket jag ändå tycker är en indikator på vem man tror mest på.
Det är det, och framförallt så är det väl så att återigen bara på grund av...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Arbetsprovet här, Ullmark har ju varit ändå mycket längre, att man vet ungefär vad Linus Ullmark är på den här nivå, vilket är en gedigen målvakt, medan med Swayman hoppas de ju att han har riktig stjärnuppsida och kan bli en topp målvakt i ligan. Jag vet att folk tror att Boston kan vara på väg ut, för jag tror inte att det är dags än alltså.
Okej, okay. För jag funderade på att peta de här för slutspelet faktiskt.
Mm. Och det är inte orimligt som sagt, de här tuffa skadorna i början på säsongen. Men jag tror att den här effekten av en ny coach, framförallt på grund av hur det slutade med förra coachen, den pushen som det kan ge, den här ångerna man kan gå på i början på säsongen, tror jag kan väga upp för de här tunga tappen till viss del. Och det finns mycket att gilla. Det är en gedigen backsida som man tycker blir, som såklart får en väldigt stor stjärnglans när du ser in McAvoy. Du har en bra målvaktssida. Forwardsidan, jag menar, du har ändå Selke-vinnaren. Du har en 40-målsskytt. En dålig säsong kan man nästan säga. Du har världens kanske bästa tvåvägsytter när Marshall är tillbaks.
Mm. Men den stora saken här är ju David Pasternaks kommande stor kontrakt. Frågan är om det blir Boston eller inte. Just nu sa han ju 6,6 till 2023.
Mm.
Och har ju varit lite som Nathan MacKinnon, alltså underbetald under väldigt många säsonger sett till vad han har producerat.
Exakt, så han kommer nog inte vilja lägga sig allt för hårt. Han ska ju vara den bästa betalda spelaren i Boston.
Men alltså, är vi uppe på 11 miljoners nivåer ungefär? Alltså Mitch Marner-pengar. Det är någonstans där jag landar.
Ja, det beror ju på hur mycket han vill pusha det. 10 är ju minimum.
Ja.
Charlie McAvoy är 9,5. Han kommer 10 är minimum. Även om du kan hämta att McAvoy är en bättre spelare. Men jag tror de löser det. Det jag möjligen kan tänka mig att de vill se lite grann vars det här tar vägen. Alltså, går det bra och rullar det på, då kanske Pasternak, då blir det lättare att skriva det här kontraktet. Men det är klart att det är ett orosmoment. Men det här har hänt förut och det har gått ändå liksom. Alltså, vi har ju sett, ja men, Tal Andeskog till exempel som skrev sitt kontrakt efter säsongen när han skulle bli UFA. Steven Stamkos samma sak. Vi har sett väldigt notabla spelare faktiskt spela ut sina kontrakt och ändå bli kvar. Så att, jag tror att klubbarna också känner lite mindre stress där. Och hur den är, de kan inte trada Pasternak. Alltså de har ju ändå, de satsar ju för det. De tog tillbaka Bergeron. De har inte gjort någonting egentligen för att föryngra laget.
Lite brasklapp här. Vi spelar in den 29 september och släpper det i början av oktober. Så det kan ju ha hänt någonting under de här dagarna mellan.
Så vi ska inte prata för mycket om Pasternak.
Nej.
Vi tar så här. MVP. När han tillbaka från skada. Så jag har sagt McAvoy här. För mig är det här en av världens fem bästa backar.
Ja, alltså före Patrice Bergeron alltså. För du sa Marchand och McAvoy tycker du är de två bästa spelarna i Boston.
Ja, jag skulle säga Marchand före Bergeron.
Ja, men resonemanget du hade om Dylan Larkin i Detroit, jag tänker att det skulle man kunna placera även på Patrice Bergeron.
Ja, fast ändå inte. För att jag tycker att Marchand har placerat Bergeron som motorn i den kedjan. Han driver så mycket av offensiven nu. Så att jag menar, han är inte... Men det här är liksom inte en kritik. Jag tycker att Brad Marchand är en fantastisk spelare. För mig är det kanske, jag vet inte var man ska placera in honom och det måste jag tänka igenom. Men det här är en av världens absolut bästa yttrar, en av världens bästa forwards. Så att jag kan ju inte sätta Burson som MVP när jag har Marchand för honom. Och sen är det så svårt att separera. Men McAvoy, det är väl delvis bara för att jag vill lyfta fram honom. Jag hade honom som 4 i min Norris... på min Norris röstsedel.
Ska man jobba in en rubrik här på honom, så är det den mest underskattade backen i hela NHL, eller den som man förbiser allra oftast?
Nej, det tycker jag inte man kan säga. Han blev väl 4 i Norris röstningen.
Han var så pass högt upp ändå.
Tror du, 4-5 eller sånt där.
Ja.
Man kan inte kalla honom underskattad.
Nej, okej.
Okay. Men det som blir intressant här, det är ju möjligtvis om vi får se honom verkligen ta över första PP, för att hur den är så, du behöver producera poäng för att vinna Norris, vilket jag tycker är helt rätt. Det är det svåra som finns i hockey. Och inte, du måste, alltså det är klart att du kan, om du är en exceptionell defensiv spelare så klart du kan vinna Norris ändå, men det är inte fel att det spelar stor roll. Han kan vinna Norris i år. Så bra är McAvoy. Beroende på, jag har inte exakt koll på prognosen nu när han kommer tillbaka, hur många matcher han missar.
Nej, men det är väl mer eller mindre hela hösten typ. Alltså,
ja.
Vad jag har förstått i alla fall.
Exakt. Så vi får ju se när han kommer tillbaks. Okay, jag tar tillbaks Norris grejer, men jag sätter ändå honom som MVP. Men som sagt, det är lite grann bara för att jag vill prata om honom.
Vad tror du att Boston kan tänkas göra innan deadline då? Om man tittar på det här, den här truppen och vad de har att förfoga över. Är det någon spelare som du ser som en glasklar trade-kille?
Den spelaren jag har satt upp här är Nick Foligno. Han fick ju inte till under Cassidy. Vi får ju se här nu om det blir mer av ett lyft för honom under Montgomery, men han går in på sista kontraktet så han är hyfsat lätt att flytta. Han skulle kunna flyttas på för att skapa lönetagsutrymme för en annan förstärkning för Boston. Och jag tror att Foligno fortfarande har ett sånt anseende runt om i ligan att det skulle finnas gott om lag som gärna tar honom. Att du flippar dem till ett västlag som också ska till slutspel, skapar lönetagsutrymme och som plockar in en spelare du vill ha. Så jag satt upp honom här. Han har 16 lag på sin no-trade. Men jag tror att han kan tänka sig att lyfta den om inte det lyfter för honom. Och såklart, det mest kittlande alternativet är ju Minnesota. Mm. Som var på honom, där hans bror då spelar. Ja. Marcus. Så jag satt upp honom där.
Det här är ett lag som jag tror tar sista platsen i Atlantic slutspelsträd.
Ja, jag har dem också i slutspel. Men det är väl... ja. Det kan bli svajigt också.
Till ett lag som har varit minst sagt aktivt under sommaren 2022. GM Pierre Dorion har gjort det mesta skulle man vilja säga. Och han kanske är hela Silly Seasons GM tillsammans med Bert Living och kanske... ja, någon till där ute. Och jag menar, värvningen av Cam Talbot, Alex DeBrincat, Claude Giroux. Man lyckas få iväg Matt Murray trots det där kontraktet. Och man är även ganska tunga och långa förlängningar på Norris och Josef och Stützle. Så att Dorion, han har legat i den här sommaren, Jonta.
Ja, alltså någonstans så tycker jag... Pierre Dorion ska ha mycket cred. Han har haft så mycket emot sig under de här åren han varit där. Ägarsituationen har ju varit ett ständigt problem som hängt över honom. Budgeten har varit snål. Stjärnspelare har velat bort. Det här är väl första året han har liksom fått jobba med medvind. Och då blev det på pappret väldigt spännande. Så vi ger Pierre Dorion mycket cred här. Och säger att med det sagt. Eller jag säger så här. Av de fyra lagen som missade slutspel i fjol i den här divisionen. Så är åtta av för mig närmast. De är närmare än Buffalo.
Ja.
De har saker i det. Jag tror att de kan få ungefär medelmålvaktsspel från Sockan, Anton Forsberg och Cam Talbot.
Det är som att det var tre målvakter. Sockan, Anton Forsberg och Cam Talbot.
Jag vet inte om det är vedertaget smeknamn.
Nej, kanske i de här trakterna som du och jag rör oss i. Mm. I Ångermanland och Västerland. Men Väster, Norrland. Ett nytt landskap där. Nej, men alltså, Jonte, är inte åtta var uppgraderat på alla lagdelar. Alltså, jag tänker med Cam Talbot istället för Matt Murray. Jag tycker backsidan, där har inte hänt så mycket. Men Jake Sanderson, jag tror att han kan få sin stora genombrott den här säsongen. Vi vet alla vad Thomas Chabot går för. Och framåt så, jag menar... Brinkett och Stützle blir ett år äldre och även Kachuk. Alltså det finns mycket att gilla där.
Ja, framåt absolut. Det här är ju ett lag som bygger just nu är det ju lite av St. Louis-modellen där de har en väldigt fin bredd utan att ha någon riktig stjärna. Det säger jag med all respekt för Alex DeBrincat och vad han har gjort.
Men det är väl där Stützle kommer in?
Ja, det är där Stützle är X-faktorn. Det är liksom, jag menar, om vi då jämför med St. Louis när de vann, då pratar vi om, de hade en Vladimir Tarasenko som var en poäng på matchspelaren, Ryan O'Reilly som var en poäng på matchspelaren ungefär, jag kommer inte ihåg exakt. Stützle kan nog absolut vara det, men frågan är liksom, är han en X-faktor på det nivån att han nosar på 100 poäng? Det vet vi inte än, och det är det jag menar med det. Backsidan dock. Chabot, fantastisk minutätare.
Jag har den som ett frågetecken också, men det finns en potential där. Ja, och de verkar ju inte vara klara heller.
Och Sanderson är ju ett namn för framtiden. Frågan är liksom hur mycket han kan göra skillnad redan i år. Även om han går in och spelar och gör det bra, liksom, på till vilken grad kan han faktiskt göra skillnad till det bättre? Du är inne på att de kanske inte är klara. De nosar ju säkert på Chichen i Arizona som alla andra gör. Men
de ryktena har intensifierat sig ganska
snart. Nej, precis. Och Ottawa har ju såklart lite kapital, framtidskapital att arbeta med, men backsidan för mig är ett frågetecken, ganska stort frågetecken. Målvaktssidan är inte ett utropstecken, så även om forwardsidan är det, vilket den är, så blir väl summa summarum att det här laget kanske inte kommer att täppa till nog mycket för att ta sig till slutspel, framförallt i en tuff division. Så att jag tror att de kommer att vara, jag tror att de här som sagt, de skulle kunna ta sig dit, de är närmast för mig, men summa summarum så kanske det inte räcker i år.
Jag har satt ut Claude Giroux som MVP för det här laget. Oj.
Ja, det var faktiskt en oj.
Okej, du är förvånad. Jag motiverar så här att i det här unga lagbygget som förhoppningsvis för alla Ottawa supporter är på väg framåt, så tror jag att Claude Giroux kan spela en nyckelroll med den erfarenhet han har samlat på sig. 34 år gammal, har varit en superstjärna i den här ligan tidigare. Att han kan fostra killar som Norris, Stützle, även De Brinket, han är bara 24 år gammal, och Chabot och Sanderson och de här vi har varit inne på. Jag tror att han kan fylla en väldigt viktig funktion i det avseendet och vara en väldigt vital spelare i omklädningsrummet också.
Ja, men det köper jag. Framförallt så är det så att han har ju sitt, det är hans chans att vinna nu. Han har ju signat till Ottawa. Dels för att komma hem. Ursäkta. Han är från Hearst, men har ju Ottawa som sin sommarbas. Men också för att få en chans att vinna. Jag tror att han tittar på laget och känner, okej, inte i år, men nästa år.
Ja.
Ska de kunna vara med och göra saker i ett slutspel? Det tror jag de tänker.
Men... alltså, man kan hävda att Thomas Chabot är den enda backen som är nära elit av de som finns där.
Ja, han är väl den enda bra backen.
Ja, exakt. Så att han skulle ha kunnat vara MVP här också. Ja. Man kan prata om kaptenen Brady Tkachuk också. Men jag tycker att om man tittar till de egenskaper som finns i den här truppen, så tycker jag att Claude Giroux sitter inne på saker som egentligen ingen annan i truppen har. Mm. Plus att jag tror inte att han är slut offensivt heller. Alltså jag tror att han kan vara en poäng per matchspelare.
Ja, det som problemet är för honom är väl vilken roll han kommer få. Det är inte givet att han spelar första scenen. Det är inte ens givet att han spelar första PP. Han faktiskt inlett nu campen, har de ju inte satt Giroux i första PP. Beroende på hur man klassificerar det. Men de har ju behållit förra årets formation, om man kallar för det. Och sen har satt de ihop till Brinka och Giroux i ett andra par, vilket är ju ett ganska bra andra par i ett PP. Men jag gillar hur du tänker, så jag köper det därför. Det är ju egentligen Chabot, men givet hur du säger det så köper jag det.
Okej, härligt. Någon som kan tradas då, och det kanske sker i närtid, till och med innan det här avsnittet släpps, mellan 29 september och början av oktober då. Du sa ju Jacob Chikrin där, och att de har varit på honom under en längre tid. Är det då en back som försvinner? Jag funderar på Travis Hamonic, Nick Holden, alltså veteraner som är inne på sitt sista kontraktsår. Kanske till Arizona då, just i utbyte mot Chikrin, och att det blir ett stort paket, eller att man kanske vill ha iväg dem till en utmanare som behöver bredda ett tredje backpar typ. Jag vet inte om de kommer ta plats i tredje backpar hos en utmanare, men du förstår lite hur jag tänker, att det är kanske någon av de backarna som inte blir kvar i Ottawa.
Ja, det är väl en rimlig tanke. Jag tycker Ottawa är svårt, för att jag tror att de kommer att åtminstone ha hugg på slutspel när deadline närmar sig, och jag är inte säker på att de kommer att göra så mycket då, utan att de kommer säga att okej, om vi tradar Hamonic och får ett fjärde rundeval, liksom, det är inte värt det. Signalen vi sänder till laget är viktigare, att nu är det slut, nu jagar vi.
Kan ju till och med vara en kille som Erik Brännström som har gjort sitt, faktiskt. Det är lite sista chansen för honom i Ottawa, tycker jag, med det här kontraktet han har skrivit på.
Exakt. Om vi då pratar om till exempel en trade av Kyrkring-magnituden eller en annan back, så är det ju väldigt sannolikt att Brännström ingår i den dealen.
Alltså en kille med uppsida och potential som ännu inte bevisat det.
Exakt. Så att han är ju inte ett dumt namn så sett.
Nej. Slutspel, ja eller nej?
Nej.
Nej, inte här heller.
Ja, men vi håller oss kvar med ombyggande lag som missade slutspel i fjol, men som folk tror ska ta steg framåt. Känner jag en rimlig summering av Buffalo Sabres. Håller du med?
Till 100%. Och lite som resonemanget har gått kring Detroit och Ottawa här som jag var inne på senast. Så ett uppgraderat lag, men det räcker inte hela vägen till slutspel, ungefär så.
Ja, det är väl där någonstans jag landar också. De hade en väldigt fin vår, men inte ens givet den så tror jag att det räcker. Målvaktssidan är inte bra nog, helt enkelt. Vi pratade om att Ottawa är liksom en övermedel eller medelmålsida. Jag undrar om jag ens kan säga att det här, nu sitter jag och kollar på Craig Anderson, Eric Comrie och Malcolm Subban. Det här är inte en medelmålsida i ligan. Det är det verkligen inte.
På alltså, pappret, alltså jag vill inte vara respektlös här mot Malcolm Subban, men kändes det inte som när de förlängde hans kontrakt att det var lite så här, ja, han är en bra kille, har konkurrensrummet och är väldigt omtyckt och höjer stämningen lite så. Det är, när man pratar runt med Buffalo-spelare, så typ Victor Olofsson och Rasmus Dahlin, så då har de hyllat Subban för det. Alltså när han kom in förra säsongen, att han lyfte egentligen hela konkurrensrummet tack vare sin aura och personlighet.
Ja, och plus att han gjorde ju en av de sjukaste räddningar någonsin har sett och sjöng nationalsången på ett väldigt imponerande vis. Så att det finns ju mycket X-faktor med honom.
Verkligen. Utanför isen alltså.
Ja, nej men de har lite målvakter i systemet på väg uppåt, så de har ju valt att egentligen bredda lite vägen för dem, och det är väl Ukko Pekka Luukkonen som närmast igen så kommer på att spela där, men målvaktssidan inte där än. Backsidan, det beror lite på om Power såklart hur mycket han lyfter, men jag, den är egentligen inte slutspelsmässig heller. Forwardsidan skulle typ kunna vara lite beroende på vart de här unga kan ta vägen, om Thompson håller i, om Gergensons, eller förlåt, Cousins tar ett kliv, Peyton Krebs tar ett kliv, Mittelstadt är ju fortfarande som spelare som man går och väntar på. Men jag kan liksom inte överlag, alltså även fast det är ett väldigt sympatiskt lag, jag gillar, de är lätta att tycka om och de är roliga att kolla på.
Det kommer bli mycket mål fram och bak där.
De spelar ganska rolig hockey, ja. Så tror inte jag att det räcker.
Men den stora grejen här i sommar är väl ändå Tage Thompsons jättekontrakt till 2030. Han är ju en jätte, han själv också, 2 meter lång. Visst anlände han i fjol?
Ja, det är hans enda egentligen bra säsong. Så det är lite av en chansning från Buffalo att han är den här spelaren han visade i fjol. Så det kan man ju verkligen säga.
Men på samma sätt som att målvakter behöver växa in det långsamt, så är det ju så med killar med den här räckvidden och liksom storleken också. Det tar ju några år extra än för en kille som är kanske dryga 1,80 som har det från start redan.
Ja, det kan vi ofta se exempel på. Sen fick han också spela center där, vilket han inte gjort förut, och det verkar jag ha fallit honom i smaken. Om vi då ska, men det är för mig inte han som MVP, om vi snabbt ska över till det. För mig är det Rasmus Dahlin.
Mm.
Han var deras bästa spelare i fjol, och jag tror att han har ytterligare nivå till i sig. Han kommer vara en offensiv, enorm motor offensivt. Och nyckeln här är väl att han visar att han kan ta lite kliv och bli lite rejälare defensivt. Då är det inte omöjligt att han får lite Norris Öster den här säsongen.
Jag pratade med Rasmus under VM i Tammerfors, och han lyfte ju verkligen fram Don Granato, huvudtränaren i Buffalo. För han tyckte själv, Rasmus, att han hade en ganska knackig inledning på fjolårssäsongen, att det tog ett tag innan han kom in i det. Och tidigare under sin NHL-karriär har han känt att okej, vågar jag göra de här dragningarna som han är känd för? Men då hade de flera möten, alltså, eller han hade flera möten med ledarstaben i Granado i spetsen, och de tryckte hela tiden på det att vi älskar att du försöker, det spelar roll om du misslyckas 2 av 10, du ska göra de här sakerna för du är den här typen av spelare. Så att han får det förtroendet till Granado, det såg vi också efter årsskiftet, hur Dahlin som hela Buffalo egentligen, de stegrade ju prestationerna, och de var ju slutspelslag också under
årkanten. Men, och det är väl här balansen måste komma nu, att så här, var så kravbilden, för att i fjol var det väldigt öppet och fritt i Buffalo, och visst, det är bra med ett ungt lag, men förr eller senare så måste det liksom hittas en balans där det faktiskt man inte kan pröva saker hela tiden. Och det blir intressant att se om Granato tycker att det här är säsongen de gör det, eller att de fortsätter att liksom verkligen utveckla individuellt ett år till.
Owen Power då, är han, alltså det är inte samma skridskåkare som Rasmus Dahlin, och han är inte samma flärd heller. Är han, det här kommer helt omöjligt Jonta, men okej. Jag är väldigt transparent för lyssnarna här då. Jag sitter kvar själv vid våra mickar, och Jonta har gått iväg till toaletten, och han gjorde med sin höger hand ett tecken för att jag skulle fortsätta prata. Jag vet inte om jag kommer kunna leverera ytterligare typ 45 sekunder, för han kommer behöva det för att sin stråle ska sluta strömma. Men så här, jag tänker ju att Owen Power kommer behöva ett tag för att växa in i det här. Han valde att inte gå till NHL direkt förra sommaren efter att ha blivit draftad som nummer 1, utan blev kvar i juniorligorna. Och nu så ska han från start då vara en del av Buffalo. Och rimligtvis så är det väl Dahlin som är, ja, han kommer vara första back på vänstersidan såklart, men undrar om inte Owen Power är tvåa där. Och det är en helt annan typ än Dahlin och Owen Power, som är mer kanske rejäl. Han har inte samma offensiva verktygslåda som Dahlin.
Nej, om man ska dra liksom ett bästa scenario parallell här.
Tyckte jag löste det bra.
Ja, verkligen.
Välkommen tillbaka förresten.
Tackar. Antar jag, har ingen aning att prata om. Ett bästa scenario här är ju såklart Anaheim 07. Scott Niedermayer och Chris Pronger. Där du har liksom 2 Norris-backar. Som jag har vunnit Norris. Som båda är vänsterfattare, kan spela tillsammans, kan spela varsitt par och bidra med väldigt olika saker. Niedermayer är då Dahlin i det här scenariot, eleganten, och Pronger är Power, den kraftfulla. Ett annat exempel man kan göra hyfsad närtid är väl Tycker jag kanske Hedman och McDonald i Tampa. Det är två spelare som egentligen är liksom bra nog. Hedman har ju vunnit Norris. McDonald kanske inte är en Norris-spelare, men en topp 10-back i världen på toppen av sin förmåga. Och där du hittar ett sätt att ge båda sina minuter och verkligen känna att de är en del av det. Det är ju nyckeln, för annars kan man ju se att liksom, ibland funkar inte det där. Erik Karlsson, Brent Burns, lite för snarlika spelare. Inte spelstilsmässigt, men vad de vill ha för typ av roll. Och där är ju intressant där. Det är ju som Power har ju inte riktigt visat den här offensiva X-faktorn. Vilket ju på ett sätt skulle vara bra, eftersom att Dahlin inte har visat den här defensiva X-faktorn. Kan de liksom, att de har den tydliga rollfördelningen och sen kanske spela tillsammans också i vissa lägen, då kan det nog bli en väldigt bra balans. Och då kan Buffalo vara ett lag som driver sin framgång från backsidan snarare än från centerposition som utmanar brukar.
En sak man ska ta med sig in i den här säsongen också jämfört med i fjol, det är att Jack Eichel-soppan inte hänger över dem på samma sätt. Och ser man till den traden så Alex Tack, det är ju en hemmason som verkligen brinner för Buffalo. Han hejade på dem när han var yngre, kommit in i den här klubben på väldigt bra sätt. De fick Peyton Krebs också i den traden och ett par draftval. Så med facit i hand här så verkar ju Buffalo ha mått väldigt bra efter tiden när Jack Eichel lämnade dem.
Ja, det var något som var tvunget att hända. Sedan är jag Eichel, jag menar... Ja, han är ju en enorm spelare.
Det finns ingen i dagens Buffalo som är i närheten av honom.
Nej.
Nej.
Så är det. Så det där är alltid svårt. Men det är ju lite som liksom sitsen som Tre Living var med Kachuk. Liksom. Att, ja, måste du trade dem så måste du. Liksom. Då är det bara få det bästa du kan.
Victor Olofsson har ju varit en stabil 20-målsskytt länge nu i NHL. Och ser man till hur han inledde förra hösten så var han ju uppe på nästan en poäng per match innan han åkte på en skada och hade det dessvärre lite tuffare efter det. Men ja, fick ett nytt kontrakt 2024. 4,7 i cap hit. Ganska bra betalt ändå måste man säga att Olofsson fick här.
Ja, det var det. Och här har vi faktiskt en spelare som för mig inte är helt omöjligt att han tradas faktiskt.
Du minns ju att han var med på mitt tradekort i fjol när vi hade vaden.
Ja, och anledningen till det är ju då att han...
Jag vill bara upprepa det för att jag misslyckades med den spaningen.
Bra, duktig.
Och du fick ju inte samverkan utan fick en annan lyssnare som vi ska avslöja i nästa program. När vi pratar om de 10 vad som vi ska presentera.
Kommer lyssnarna komma hit och äta eller?
Jag kan kolla med honom. Mm. Han slog oss båda i alla fall. Det blir inte en cliffhanger till nästa avsnitt.
Ja, det är spännande. Nej, men Olofsson, det är väl mest för att... Jag menar, Victor Olofsson är en spelare som behöver lite powerplay-minuter. Och känner de att nej, men vi vill ge de här minuterna till några andra spelare. Så är han ju... Ska man någonsin trade han så är det nu. Han är 27, han är fortfarande i sin prime. Och titta Buffalo och säger att men vet du vad, vi har honom 2 år till. Sen kommer nog inte ha utrymme att behålla honom. För att då börjar de här unga killarna lyfta. Vi flippar honom nu när han har högt värde. Jag kan se det scenariot hända.
Talar inte den höga lönen emot det lite grann? Att han kanske blir svår att klämma in under lönetaket för en eventuell utmanare?
Jo, men å andra sidan är kontraktet så pass kort. Det är bara 2 år så att de skulle kunna behålla en del av lönen också. Om de får rätt bud.
Så. Är det han du ser tradas också då?
Nej.
På den punkten.
Det här var bara väldigt spekulativt. Jag tror också att Victor skulle kunna bara ha en jättebra säsong och bli kvar. Jag har satt upp Semgus Girgensons här. Han är ju en kulturbärare. Har ju varit i Buffalo en hel massa år nu. Många år radar parter med Johan Larsson som inte är kvar. I Brynäs.
Okej, du kände att du ville avslöja det här. Alla lyssnare. Ja, 99% har koll på det.
Ja, det tror jag. Nej, men så här. Det är lite samma där. Alltså, han har utgående kontrakt. Han är 28. Det här är hans enda egentliga chans på att få skriva ett hyfsat kontrakt. Så han kommer inte kunna ta någon hemmarabatt för att stanna. Jag tror att Buffalo kommer att satsa på Kyle Okposo som sin kulturbärare som de vill ha kvar. En spelare som förmodligen kan tänkas ta lite rabatt för att stanna för att han har kommit in i det så bra där och kanske till och med skulle kunna få ett se om han väljer att förlänga här under säsongen till en rabatt. Och då tror jag att om Okposo gör det, då tror jag att de känner att vi kan flippa Girgensons, vi gör det. Det här är liksom det är en bra breddspelare. Fjärde kedjan, lite boxplay, den typen av grej som alltid är attraktiv för slutspelslag. Så att jag ser det som väldigt sannolikt att han flippas.
Slutspel? Nej.
Nej.
Till Toronto Maple Leafs som åkte ut i den sjunde avgörande matchen mot Tampa i fjol. En av de mest minnesvärda rundorna vi hade från det slutspelet. Nu tar de ny sats här och de gör det med samma ledning. Carl Dubas och Sheldon Keefe. Och det måste jag säga att jag gillar att de inte gjorde en justering där. För det var ju många support som tyckte att nu har de här fått transen. Vi behöver byta ut både GM och huvudtränare. Men att toppen i Toronto kände att nej, de får en ny chans den här säsongen att bevisa sig. För de har ju laget för att kunna gå väldigt, väldigt långt. Jag ser faktiskt det här. Jag ser Toronto kunna vara ett finallag 22-23.
Absolut. Ta dem som bara förbi den där första rundan. Men jag ser ju vad som händer. Okej, de åker första rundan. Men det är 7 matcher mot blivande finallaget. Slutspels.
Monstret.
Dominanten, ja. Monstret, Tampa. Och grundserien var ju otroligt imponerande. Det var tredje bästa lag poängmässigt i hela grundserien.
Men de hade, det jag menar är så här, de hade ju kunnat gjort en Florida. Och kände så här, ja, men vi har haft en framgångsrik säsong men vi misslyckades slutspel och därför måste vi förändra allting direkt här. De skyndar ju långsamt på något sätt. Och med tanke på marknaderna som finns i Toronto och intresse som ändå är runt den klubben så är jag imponerad av att de höll sig kyliga.
Ja, men det är liksom frågan. Jag tror säkert att de har kollat på lite alternativ och sånt där. Men, och att det inte finns någonting. Helt enkelt som gör dem bättre. Så att ja, summa summarum, det här är ett väldigt bra lag. De har en gedigen backsida får jag säga. Den är, det finns lite frågetecken där. Den är inte supervass men den funkar. Forwardsidan är ju kanske ligans bästa i alla fall uppe där. Sen har vi ju ett jätte frågetecken i mål.
Det är det jag satt upp här som mitt stora minus inför säsongen. Det är Matt Murray som de tog från Ottawa och Ilya Samsonov som de plockade från Washington. Alltså jag vet inte om det här är rätt drag av Dubas. Det känns som två chanskort.
Absolut. Det finns ju, Dubas hade ju Murray när han var junior och liksom känner väl att det finns någon, att han känner honom, jag vet inte riktigt. Samsonov har ju en gång varit en stor talang som inte riktigt har fått till det. Det här känns som en jättekonstig väg att gå faktiskt. Det måste ha gått att lösa bättre än så här. Tycker jag. Så det är väl det stora frågetecknet. Det är ett slutspelslag även om de här inte liksom presterar upp till, eller om bara de är helt okej liksom, så är det ett slutspelslag. Men det är väl egentligen det som talar emot för dem att vinna. Det är klart att Murray har ju 2 Stanley Cup, men det känns väldigt länge sedan nu.
Ja, och jag menar att det är väl egentligen bara de 2 slutspelarna han bevisat sig som en toppmålvakt i ligan. Annars har han ju varit medioker rakt av faktiskt. Men den där backsidan, alltså det är fortfarande osäker status på Jake Massin och hur han mår egentligen. Och toppfyran där med Morgan Riley, Mark Giordano och TJ Brody. Så ska väl Rasmus Sandin in där också. Nu är inte Lilligan skadad ska vi tillägga också. Men när vi spelar in det här så är ingenting löst. Det lär ju säkert förr eller senare bli ett kontrakt för honom och att han ansluter i Toronto. Och då undrar jag, med tanke på att man behöll Giordano, man skrev ett 2-årskontrakt med Liljegren, var är Sandins plats i den här backhierarkin? Är han liksom 4-5 någonstans om man ska ranka dem eller?
Ja.
Utanför slutspelet också.
Ja, absolut. Ja. Jag menar, här och nu så känns det nästan som att Liljegren ligger före. Och det trodde man inte kanske för ett par år sedan, men jag menar Riley för Brody för Massin om han liksom är okej och kommer upp till nivå, är frisk. Giordano är så svårt att säga, han är snart 40 liksom. Man vet ju aldrig hur han åldras. Men just nu är det väl ett tredje par sådär.
Och då, är det därför Toronto känner att vi kan vänta ut här ända till december?
Ja. Nu är Massin skadad, så det finns ju 2 sätt att se på. Antingen säger Toronto att okej, vi behöver honom. Nu är det bråttom. Eller så känner Sandin att oj, nu har jag läge att visa upp mig. Ja. Jag borde signa. Men det finns ju 2 sätt att se på det också. Men vi ska inte prata ihjäl oss om det här heller. För det här kan lika gärna vara klart när vi släpper avsnittet. Men det är klart att Sandin är en... Jag är ett stor fan av Rasmus Sandin och jag tror att han är en bra spelare. Och jag måste också säga det, om vi då skiftar fokus till Liljegren. Det är lätt att klumpa ihop de 2. Så... Jag är imponerad av hur han liksom
grindat sig till den
platsen. Ja, men verkligen liksom halkade av den där superhypen som var kring honom innan draften, året innan draftåret kan man väl säga.
Ja, när han var i juniorkronorna där. Och...
Ja, men vi ska minnas göra rätt kronor. Strunt samma. Ja. Han var väldigt hypad. tappade lite av den glorian, men har ju liksom långsamt jobbat sig tillbaks nu. Förtjänar all cred. Och sen blir det väldigt spännande att se William Nylander också. 80 poäng i fjol, om han har en nivå till i sig.
Men med all respekt för Liljegren, och jag tycker också att det är en imponerande resa han gjort här, men Sandin är ju en back med större potential, större uppsida också. Så att det är inte orimligt att det läget kräver mer än vad Liljegren fick. Han hade ju, han är 1,4 nu i två år. Sandin borde ligga på en lite högre nivå.
Ja, sen är väl problemet där är väl att de är ju, sett till vad de har gjort på den här nivån, är de ju extremt jämförbara. Det finns ju modeller från där, och de är ju, jag läste någonstans att Liljegren är en, alltså sett till när han signade, är den mest jämförbara spelaren för Sandin de senaste 14 åren i hela ligan.
Ja, det är samma klubb också.
Ja, alltså, ja, jag tror att Toronto verkligen sitter och pekar på att, ja, okej, okay, visst, vi ser potentialen, men det handlar om resultat i den här ligan. Signa de här två åren, visa vad det går för. Är du grym, ja, men då är det lugnt. Då kommer du få ett kontrakt.
Ja, vi ska inte stanna kvar vid Sandin allt för länge, men det sägs också att Toronto presenterade exakt samma paket till Sandin när regeringen skrev kontraktet, och de hade hoppats att de skulle skriva på samma dag, men det blev ju som sagt inte så. Kalle Järnkrog kommer in här i Maple Leafs och har skrivit på ett avtal till 2026 faktiskt. Alltså det är ganska långt avtal. Jag såg inte riktigt den komma.
Ja, men det här är en väldigt smart värvning för Toronto, och för att Kalle är precis vad de behöver. Han kan gå upp och spela med toppkedjan. Han har ju redan fått på campen att spela med Matthews en del.
Gjort en del mål också.
Ja, och han kan ju göra vad som helst. Och för att han kan också halka ner i tredje kedjan när det behövs och centra den, vilket har varit lite av ett problem för dem. Han kan komma och spela boxplay, powerplay. Förmodligen kanske inte första versionen av någon av dem, framförallt i powerplay, men han kan det. Så att det här är en väl, jag förstår absolut varför Toronto vill ha honom.
MVP:n i Toronto, ja, det finns ju ingen annan än Auston Matthews såklart. Han gjorde 60 mål på 73 matcher i fjol, blev skyttekung såklart i hela NHL, och alltså det finns ju tre spelare som jag ser det som är de tre feta affischnamnen för NHL nu, och det är ju självklart Conor McDavid, sen är det Auston Matthews, och sen är det Cale Makar. Det är de tre hästarna. Och Matthews, alltså jag ser ju framför mig att han absolut kan ha en ny 60-målssäsong i sig. Jag tror inte att det var en anomali, utan snarare kanske en trend.
Ja, absolut, om man får frisk. Han missar ju ändå
9 matcher.
9 matcher. Mm. Så att det tror jag absolut. Sedan tycker jag, för mig är fortfarande McDavid nummer ett. Och det, jag menar, jag sa, alltså, Matthews hade en bättre grundserie, och jag röstade på honom som MVP, men jag tycker ändå att
fick det också, skulle jag säga också.
Ja, McDavid var en bättre spelare, och sen hade vi slutspelet.
Kände att det var liknande till dig som när du sa att Johan Larsson spelade Brynäs.
Ja.
Klart att han har koll på Brynäs, just vilka hard. Ja, sorry. Alla som lyssnar på det här.
Den stora intressanta forwarden här är ju för mig John Tavares. Hur mycket han har kvar i tanken. För där har vi den klassiska, den här eviga åldringsfrågan. Är det bra att vara en spelare som inte är beroende av skridskoåkning när du blir äldre?
Mm.
För att det aldrig varit en snabbhet, aldrig varit din grej ändå. Eller är det så att, ja, men, tappar du ett steg, då blir du för långsam.
Alltså är det inte liknande kurva som PK Subban? Alltså det är bara ett år som skiljer dem åt. Subban 89, Tavares 90.
Så du menar alltså att John Tavares ska lägga av nästa år?
Ja, det tror jag inte kommer hända, med tanke på att han har 11 miljoner till 2025. Så han kommer spela ut det i avtalet i alla fall. Men han fick enormt, som du inne på, enormt mycket kritik efter fjolåret. Framförallt det slutspelet. Att man ens undrar om han kunde vara en tredje center i det där laget.
Ja, där, problemet med honom är väl att jag tror att, utan att analysera det djupare, så effekten av att en spelare som aldrig har varit ett S på skridskorna blir långsammare är att vi ser honom inte kunna driva spelet. Han är inte en speldriven center. Han är fortfarande väldigt kompetent i avgörande lägen. Sätter dem i PP, sätter dem i anfallszon, och det kan hända saker. Men han kan inte flytta spelet på samma sätt. Där undrar jag också om Toronto kommer att testa och spela honom mer med Marner. För att av den anledningen att Marner är en spelare som är väldigt bra på att driva saker och ting. En väldigt bra playmaker. Medan Nylander och Matthews har ju också en beprövad kemi tillsammans.
Ja, så att det blir Nylander, Matthews, Järnkrog kanske i en toppkedja för dem då. Sen
ja,
alltså jobbar man in Tavares.
Det är klart att Marner, de hade ju en av ligans bästa kedjor, som man vill inte förstöra den. Men det blir ju verkligen så som laget är konstruerat, måste Tavares-kedjan vara en pluskedja. Och hur får de till det? Det är mycket möjligt att det bästa svaret på den frågan är spela Mitch Marner där.
Du har sagt att det här är kanske hela NHLs bästa forwardsida, och en kille som jag tror kommer bli tradad ifrån den under den här säsongen, det är Alex Kerfoot. Har ju varit en del spekulationer om honom de senaste 2 åren, och det är sista året på avtalet, värt 3,5. Tycker att de har tillräcklig bredd för att kunna klara sig utan honom, och kan man få in kanske någonting på backsidan istället för honom, eller en veteran som ska göra den sista gång, så tror jag faktiskt att han kan ligga ganska långt fram för Dubas att passa väg till ett annat lag.
Vi kan ju säga att i mångt och mycket så Kalle Järnkrok går in och tar i princip de minuterna rakt av, känns det som spelare som kan vara en tredje center som kan spela upp i topp sexan, lite special teams, så att, och kanske till och med gör det bättre. Jag upplever absolut Järnkrok som en bättre spelare än Kerfoot.
Det här är ett givet slutbeslag i min bok.
Ja, till och med fast Mora-sidan känns som en undermedel, så ska de greja det. Ja, då avslutar vi med ett lag som inte kommer gå till slutspel.
Det var nästan att du suckade igång den lagen om gången.
Ja, men det är väl inte en slump att vi får spara Montreal till sist. Det här är en väldigt spännande klubb. Det händer mycket.
Hur brukar du, alltså apropå det här med att man sparar det bästa till sist, det gör ju inte du och jag här. När du äter olika typer av bakverk eller snacks och så vidare, brukar du liksom...
Ja, sista tuggan på ett vinerbröd ska alltid vara mormors hosta.
Ja, exakt. Du sparar det bästa till sist där.
Ja, absolut.
Ja, det gör jag också. Ja, men vadå? Vissa går ju direkt på det.
Om man, nej, det är dumt. Det är ungefär som att man alltid måste äta salladen först. När man äter
en vanlig måltid. Ja, det är sant. Jag brukar alltid se det med nafsa med dina händer på salladen. Först trycka i och sen går du på varmrätten.
Exakt.
Du känns inte som en trerätters kille.
Nej.
Du äter aldrig efterrätt på restaurang, va?
Heller 2 förrätter.
Ja, jag förstod det.
Okej. Montreal. Framtiden är ljus. De håller på att bygga någonting väldigt bra. Väldigt spännande med Martin Saint-Louis som huvudtränare, såklart. Med alla dessa saker sagda så är inte det här ett slutspelslag i år. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag hade satt upp Nick Suzuki, nu börjar det bli sent i avsnittet, som MVP redan innan han blev utnämnd som kapten. Men liksom, han är 23 år. Liksom, tanken att han ska bli en riktig tvåvägscenter.
Tuff fjolår, men året innan var ju grym.
Ja, precis. Och jag tror ändå att han är på väg ner i absoluta primen nu. Jag tror på honom. Jag gillar honom som spelare. Så jag satt honom som MVP. Spelare som kan avsluta ett annat lag har sagt Sam Steel.
Alltså du är väldigt snabbt på det nu. Ja, ska vi gå igen Montreal på 2 minuter?
Ja, men vi har bara betat av de här. Ja, men utgångskontrakt, inte vet jag. Han kan flippa om han har en bra säsong. Kanske.
Ja. Att de tog Jura Slavkovska då, som sitt första val. Nu verkar det som att han kommer gå in direkt här från start.
Ja, alltså om någonting så säger det väl ganska mycket om vad de tror om Suzuki.
Va?
Konstfas. Ja, men så här.
Vad svarade du på där? Hörde du ens vad jag sa?
Jo, det gjorde jag. Jag ska förklara vad
jag menar. Jag pratar om Slavkovski.
Ja, exakt.
Och du säger att det säger mycket om vad de tror om Suzuki.
Exakt.
Jaha, okej. Okay.
För att de väljer honom som ytterforward istället för att ta en center, tror jag absolut man går oftast på den bästa spelaren. Men jag tror ändå att så här, hade de inte trott på till exempel Suzuki som en första center, tror inte att de kanske tror att Kirby Dock är det. Men
Slavkovski har ju dock spelat center under juniortiden.
Ja, men han känns som inte som en center.
Nej, det gör han absolut inte. Och jag menar, ser man till vad han gjorde i Slovakien både under OS och VM, så var han ju, alltså, det är ju en ytterforward. Men han har ju själv sagt att han inte har något problem att gå in på mitten.
Men med det sagt så tror jag ändå att det säger någonting om vad de tror om Suzuki.
Ja, jo.
Då är du med.
Ja, jag fattar vad du menar. Absolut.
Nej, men det ska bli jättespännande att se. Alltså, Slavkovski känns väl som det säkraste kortet. Kanske inte den högsta uppsidan, men den säkraste kortet.
Men han är ju så fullt utvecklad nu, det är ju en man.
Ja, och det är ju alltid ett problem med sådana spelare. Alltså de blir ju sällan så bra som de ser ut för att de har en sån fördel av det.
Lafreniere,
exakt. Quinton Byfield har väl inte heller riktigt lyft så sätt. Så det finns ju 2 sätt till det. Det kan antingen vara att man ska växa in i det eller bla bla bla. Men skitsamma. Jag tänker att Juraj Slavkovski är en spelare under den absoluta stjärnivån. Rick Nash är väl en jättebra jämförelse.
Alltså, jag tycker inte det finns jättemycket som kittlar med det här lagbygget, men att se Suzuki i mitten, Cole Caulfield till höger och Slavkovski till vänster i en första kedja, det har ju någonting ändå. Det är väldigt ungt, men det finns ju en enorm potential i de tre.
Ja, som sagt.
Jag tänker att deras egenskaper kan passa ganska bra också. Suzuki som börjar liksom utveckla sitt tvåvägsspel, Cole Caulfield med sitt målskytte och Slavkovski som, ja, med den där kroppen och även målsinnet. Alltså, det kan bli en ganska bra kombination där, tror jag, mellan de tre.
Ja, faktiskt. Ja, men alltså, och det där är ju ett exempel vi pratar om. Alltså, framtiden är ju ljus för den här klubben. De håller på att bygga någonting väldigt bra här.
Men det är ju väldigt mycket snark i övrigt. Just nu i alla fall.
Ja, så är det ju. Det här kommer ju vara lite Philadelphia-grejen. Att tränaren nästan är den mest spännande figuren. För man är ju väldigt nyfiken på Saint-Louis, hur han kommer vara som tränare.
Ja. Alltså väldigt lite arbetsprov just nu i alla fall. Men alltså sättet han lyfte en spelare som exempelvis Cole Caulfield i fjol. Mm. Han gjorde väl ett mål fram tills att Saint-Louis blev anställd som tränare. Och efter det så var han väl uppe på tvåsiffrigt. Så nej, man hoppas ju för Montreals del att Saint-Louis är rätt man. Han ingjuter ju också sån... Alltså han har ju sån pondus. Alltså,
ja, verkligen.
Du Jonte, vi säger det också. Montreal tar sig inte till slutspel.
Nej.
Nu är vi klara med de här fyra lag, ja, eller division genomgångarna. Vi har tagit Pacific, vi har tagit Central, Metro och nu avslutande här med Atlantic. Jag måste säga att det sista avsnittet här med Atlantic, det finns flest ingredienser här i den divisionen jämfört med de andra. Även fast jag är spänd på hela säsongen så tycker jag ändå att Atlantic sticker ut.
Ja, jag instämmer. Det är den roligaste divisionen.
Ja.
Vi sparade det bästa till sist.
Ja, vi gjorde
faktiskt det. Mormorsfostan är kvar.
Ja, exakt. Nästa gång vi hörs, då är vadavsnittet. Då är det 10 bett som vi kommer att ta fram. Du och jag tävlar mot varandra och alla lyssnare också. Det blir ju svensk fokus såklart, men vi breddar oss också och tittar på hela NHL. Kommer du ihåg, kan vi avslöja något vad som vi har? Jag minns inte ett enda faktiskt, om jag ska väl, när vi sitter här och nu.
Inte jag heller. Jag känner också att det är fortfarande ett arbetsdokument. Det kan ju ändras från inspelning, vilket det blir.
Det är sant.
Vi kanske kan ta emot förslag.
Ja, okay.
Hinner det här komma ut innan vi spelar in det?
Det är det jag är tveksam på. Så att, ja, vi tar inte emot några önskemål från lyssnarna överhuvudtaget. Men vill ni kritisera oss, kasta den under bussen, tycker att vi ska göra något helt annorlunda, eller om ni bara tycker att det här är en bra podd, då kan ni höra av er till adam.johansson@expressen.se eller skicka ett DM på Instagram eller Twitter. För
det är bättre om ni hör av er till någon annan ifall ni tycker att det var bra och säger det. Då kanske vi får en till lyssnare.
Ja, sant. Men vill ni såga oss, då är det DM direkt till någon av oss. Grymt, bra. Tack för den här gången, Jonte.
Tack själv, och tack till er som har lyssnat.
Ja, puss och kram på er, vi hörs nästa avsnitt. Då är det dags för valen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.